Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Men det är det som jag tycker är fascinerande, att de flesta av oss tycker att lån är dåligt rent reflexmässigt. Men tänk om det inte alltid är sant. Tänk om inte alla lån är dåliga utan att det faktiskt finns bra lån.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 251 och detta är ju en fortsättning på vår serie här Just Keep Buying del 2. Yeah. Och detta bygger ju på den amerikanska bloggaren som har bloggen Off Dollars and Data, Nick Maggiulli, och hans nya bok som han släppte typ nu april 2022, där vi går igenom lite av de olika principerna som han har i sin bok. Och detta är ju då, alltså jag gillar ju denna scen för att det blir liksom en allmän introduktion till privatekonomi, sparande och investerande. Och idag så tänkte jag, så kommer det handla om, jag hade sån ambition att vi skulle hinna igenom så liksom flera principer, men det blev bara tre, för jag upptäckte att jag hade så mycket att säga om det här.
Och satt du framför datorn och bara, det här, jag tänkte, alltså att du tänkte mycket liksom kring det, eller började resonera på allt du ville få med liksom.
Ja, men precis, precis. Nej, men för detta är ingen bokrecension, utan vi använder de liksom principerna och så tar vi avstamp, så anpassar vi dem till svenska, liksom svenska förutsättningar. Och det vi kommer att prata om idag är bra dåliga lån, liksom. Vi kommer att prata om husköp Och sen kommer vi prata om då sparande till en stor konsumtion.
Ja, alltså men typ. Jättebra. Alltså jag tänker, vi har aldrig tagit upp det där. Vi har bara så vidrört det där med att man som helt vanlig svensk förmodligen då sparar i 3 år och sen har man en hög med pengar. Och vad händer sen? Ja, man tar ut den och åker till Thailand.
Okej, okay, fast det var inte riktigt det vi ska prata om.
Men, det är en stor konsumtion tycker jag.
Ja, men vi kommer...
Men samma, men okej, okay, jag får ge mig till tåls.
Du får ge dig till tåls tills vi liksom kommer till det. Och så att jag vill också säga så att alla misstolkningar är våra egna. Känns skönt ibland att göra detta på svenska så att han inte kan lyssna. Men detta är då liksom som jag sa innan, del 2. Jag trodde detta skulle bli 4 delar, men jag märker att det blir nästa vecka, eller om det blir ett bonusavsnitt, så blir det så här kring pension. För att den amerikanska pensionen funkar annorlunda än den svenska. Och sen insåg jag så här, fan, vi har inte gjort riktigt det här anslaget med hur mycket behöver jag till min pension. Vi har haft många avsnitt kring pension.
Yeah.
Så att yeah. Det blir lite, ja, men det blir lite så här tillbaka till rötterna, tänker jag. Och sen lite som vi sa också innan, att jag tror att för dig som lyssnar, alltså som har följt oss länge, så blir det inte supermycket nytt. Men däremot så blir det liksom så här, liksom vässa sågen, eller så att man har finslipat vissa saker.
Jag repeterar kanske vissa saker. Ja. Så för man, jag tenderar att plocka ut det som jag gillar och sen glömmer jag det som är viktigt för mig egentligen.
Ja, men det är ju så att man hör ju nya saker.
Nya vinklar.
Nya saker. Så att jag hoppas inte att det blir så nej, utan tvärtom så tror jag att det kan, där kommer några intressanta grejer i dagens avsnitt också som var så här, fan, det där var smart, så har inte jag tänkt kring det. Även om jag har gått och sagt samma sak, men han tar det liksom ett steg längre. Och det är väl det som är fördelen med att skriva en bok, att då unnar man sig att ta det liksom ett steg till.
Ja.
Men sen innan jag tänkte köra igång, så precis som vanligt att säga ett stort tack till dem som är i vår Patreon-community. Det är ju liksom, det vi har ju liksom Rika Tillsammans är ju egentligen så, det är de här podd- och vloggavsnitten. Men sen har vi ju forumet som jag uppskattar jättemycket. Men sen i forumet så är det ju en del som är med på Patreon, som är vår community som stödjer oss, som gör det möjligt att vi inte behöver ha liksom sponsrade eller reklamavsnitt, utan att vi kan ta liksom göra liksom 4-5 timmar avsnitt.
Det som du känner så här, men det här.
Ja, detta är roligt. Nej, men att vi behöver inte sälja ut oss. Vi behöver inte ha reklam från liksom kryptosajter eller kasinosajter eller liksom något annat. Vi behöver inte ha banners när man är inloggad etc. Så att det är Patreon-communityn som gör Rika Tillsammans möjligt. Det ska jag bara vara på det helt klara med. Sen försöker vi göra det annorlunda så att det inte bara är så här osnälla stödj oss, utan att du faktiskt får massor extra material. Nu den senaste veckan har det varit typ ett avsnitt i veckan som har kommit ut på Patreon. Nu bara i måndags, trots att det var annandag påsk, hade vi en föreläsning av Jonathan Stolzenberg om så här, liksom hur man löser problem med principer istället för med metoder, hur man kan närma sig ett problem. Vi pratar om mentalt överskott, vi pratar om så här, planens tyranni. Och det är liksom sådana här saker som man, många som var med på mötet var så här, shit, detta kan jag använda både i mitt privatliv, i mitt företagande som chef, jag kan använda i mitt arbetsliv också. Så att liksom så här högkvalitativa saker.
Ja, så jag har inte sett det än, men jag ska. Ja. Men det här med planens
tyranni. Ja.
Det låter ju sjukt intressant.
Och,
det kanske är något för mig.
Ja, jag tror du hade gillat, och sen så pratade Jonathan också om så här, att liksom många gör misstaget att planera bortom händelsehorisonten och sådant. Och det var sjukt coolt. Sjukt coolt.
Ja.
Och sen har vi till exempel på fredag har vi så här analyserat tillsammans, där vi kommer kolla på ett börsbolag. Där vi kommer ha liksom en finansiell rådgivare, liksom analytiker.
Det är live, eller hur?
Ja, precis. Så att där finns massor, så det är inte så, jag ber inte om din välgörenhet, utan jag liksom så här, du kommer få värde för det här. Och sen vill jag faktiskt säga en grej som kom upp efter förra avsnittet, så är ju så här, det som jag gillar med Patreon är så att vårt förslag är så att 75 kronor i månaden. Det är liksom du som lyssnar på oss. du har oftast råd med det och vi vet att vi kan liksom göra att du tjänar tillbaka de här lite mer än 1 000 kronor inkmoms över tid. Men så var det någon som var så här, oh, jag vill gärna stödja men jag är student, hur ska jag göra? Och då finns det faktiskt en möjlighet att vara med på Patreon och stödja, till exempel då den här studenten ville säga, men så här, kan jag stödja med 11 kronor i månaden, det är det jag har.
Ja, att man själv bestämmer liksom, summan.
Ja. Ja.
Och det är kanske inte så supertydligt.
Nej, och då var det i forum så här, hur gör man det? För när man kommer in på Patreon, då patreon.com/rika tillsammans trycker på bli sponsor, så dyker det upp den här 75-kronorsnivån. Men under det så är det en knapp som heter anpassa ditt stöd. Och då väljer du liksom det beloppet som funkar för dig. Och jag ska vara helt tydlig, så här, vi har inte sådana här nivåer att då får du inte allt om du bara är med på 11 kronor. För då tänker jag, studenten har ju kanske ännu mer glädje av detta. Yeah. Så att vi är så här, oavsett vilken nivå du är med på Patreon, så får du samma grej. Som
samma hade. Innehåll, ja.
Och just nu är det över 40 poddavsnitt på Patreon. Vi har, varje vecka har vi möte liksom på onsdagar. Vi har de här kvällsträffarna liksom någon gång då och då också. Så. Yes, det var alles jag tänkte säga om Patreon. Så att tack till dig som stödjer oss, tack till dig som överväger det och tack till dig som tittar och följer. Liksom. Det är ni som gör det möjligt. Bra. Så att om vi tar lite repetition, så förra gången så pratade vi om då saving is for the poor, investing is for the rich.
Det var en princip.
Ja, och då ska vi också säga att detta avsnittet kan man säga fristående, så man behöver inte ha sett det förra. Men då handlar det ju om så här, att fokusera så här på först öka ditt sparande och sen liksom lägg tiden på investeringsplanen. Det var save what you can, att det är viktigt att du sparar än hur mycket du sparar. Sen var det focus on income, not spending. Det vill säga att du kan max dra ner 100% på dina utgifter, men det finns ingen gräns på inkomsterna.
Mm.
Och sen så var det den här 2x-regeln för att kunna konsumera utan dåligt samvete. Där man liksom så här, om du vill köpa skor för 1 000 kronor, ja men lägg 1 000 kronor då på ditt sparande också. Ja. Så att du köper skorna för 2 000 kronor, men liksom 1 000 av de kronorna går till ditt sparande. Mm. Vilket är lite ball. För att på 10 år, om man räknar då på en indexfond eller fondrobot, så kommer ju pengarna dubblas. Så att då har du egentligen på 10 år fått tillbaka pengarna du har lagt på skorna.
Ja, det är jättekult.
Så att det är lite...
Jag ska implementera det. Ja. Ända sedan förra avsnittet har jag inte köpt något.
Eller så?
Ja, jag så, ja nej, men då är jag beredd att lägga alltså dubbelt så mycket då. Lysa och så har det varit så att jag har liksom, alltså det har varit en barriär för mig.
Ja.
Men jag ska ta mig över den barriären och bara liksom göra det enkelt men för mig
tips,
själv.
Men som en kul grej, gör ett sånt på Lysa så kan man ju ha
olika konto
så skapa ett nytt som heter, detta är så här mitt 2x konsumtionsspar.
Ja, det gör jag. Och sen så, för det ska bara vara lätt att få in de pengarna på. Det ska inte vara någon barriär. Liksom,
nej, och då kan du göra så att du gör en överföring till det varje gång. Så ett, så ser du hur mycket du har handlat. Och två, så ser du också att de här pengarna har gett avkastning.
Mm.
Så att det blir jättekul.
Ja, och plus att jag nu ska jag inte liksom tänka så när det är så 9 000 där.
Nej.
Nu har jag handlat för 9 000, utan det är okej.
Okay. Ja, på 10 år får du
tillbaka.
Jag är
dålig på att tycka det är okej okay med viss spendering. Liksom.
Ja, jag vet.
Och då kan man se det svart på vitt.
Ja.
Ja, strunt samma. Det är så jobbigt när man erkänner saker utan att någon har bett om det erkännandet.
Ja.
Så vill man bara gå vidare.
Ja, men precis. Ja. Precis. Nej, och sen det sista vi pratade om förra gången, det var ju den här spara 50% av dina framtida löneökningar eller dina framtida löneinkomster. Vilket förresten är väldigt roligt att vi har en tråd på forumet som nu heter så här, vad har din genomsnittliga löneökning varit sedan 2000? Och då har vi så här formel, du kan säga så här, vad var din första lön, vad är din lön idag? Så kan du räkna baklänges vad din löneökning är. Roligt.
Men du har också förklarat den här save at least 50% of your future.
Ja, jag försökte förklara.
Men det gjorde du jättebra i en tråd på forumet. Det kommer jag inte ihåg vad.
Nej,
den tråden
kan ju
heter.
Du kan ju läsa här. Jag försökte förklara
tråden
detta.
Tråden av förra avsnittet, ja.
Så att till varje avsnitt har vi en diskussionstråd i forumet. Men då var det ju så roligt att jag var ju tydligen inte så bra. Så jag försökte ju förklara liksom teorin bakom att man ska spara 50%. Men du får läsa här vad Nidas skrev.
För jag kan inte läsa det är för litet, Jan.
Men då läser jag här.
Ja, läser du.
Då skriver Nida så här. Tack för avsnittet. Jag tyckte det var intressant även om det mesta var inpräntat vid det här laget. Och Caroline, det är inte du. Det är Jan som är skitdålig på att förklara. Smiley. Jag har både en teknisk och naturvetenskaplig utbildning i ryggen och bitarna föll inte alls på plats för mig naturligt heller.
Nej, och där skriver jag att det man behöver visa det visuellt med siffror.
Ja.
Och för vissa grejer går inte att förklara så himla, så jätteenkelt genom att bara säga det. Jag vill bara säga det till ditt försvar och det förstod Nidas. Alltså Nidas tyckte det också.
Ja, så jag skrev sen på forumet. Så att det är ett komplement. Om du var så här efter förra avsnitt, shit för jag bara snackade i slutet, så finns det exempel med siffror.
Och det är förståeligt tycker jag. Ja. Nu fattar jag det.
Ja, vad bra. Mm. Så, då tänkte jag, vad ska vi prata om idag? Då ska vi prata om idag, debt is, isn't good or bad, it depends on how you use it. Du kan läsa sjuan.
Sjuan, only buy a home when the time is right.
Ja.
Och åttan, when saving for a big purchase, use cash.
Yes, så att det är dagens tre grejer som vi ska prata om. Och du kan ju läsa då vad han skriver. Detta är då hans princip nummer sex,
ja. Det här om skuld, att det är varken bra eller dåligt. Okej, då skriver han så här. Debt can be harmful in some scenarios and helpful in others. Use debt only when it can be most beneficial for your finances.
Yes. Och då tänker jag att vi ska hoppa ner kaninhålet. Och när man börjar med kaninhålet så kan man alltid börja med Bibeln. Så ordspråksboken, jag vet inte hur man säger, 22 kapitlet, 7 versen, eller?
Ja, eller låt oss säga det.
Ja, nu är det någon som kommer vara så här, Cecil kommer vara, Jan, det är inte sådär. Men, du kan...
Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.
Ja, och sen har vi ju liksom massa andra sådana här ordspråk i svenska. Du är inte verkligt fri om du står i skuld. Den som är satt i skuld är inte fri. Det är fult att låna. Det är liksom, det är dåligt att låna. Alla lån är dåliga. Mm. Liksom.
Men det har väl sina rötter i ett slags bondesamhälle kan jag tänka mig.
Jag vet inte, men alltså så här, jag förmodligen.
Men
alltså,
det har varit väldigt stor skillnad mellan olika samhällsklasser. Kan
ja,
tänka
alltså
mig,
ta islam är ju ränta till och med förbjudet. Liksom. Så att jag tror att liksom...
Någon har utnyttjat systemet.
Det är så här 2022 och vi har fortfarande så här avsnitt kring Lyxfällan där folk inte fattar ränta. Vet du, jag har ju till och med haft människor som har kommit fram till mig och sagt bara, Jan, du, jag har så här 16% bolåneränta. Och jag var så här, shit, det är högt. Och sen så, men berätta. För då tänkte jag så här, typ Bluestep eller någon sån här.
Yeah.
Och så här, nej men jag har 5 olika lån. Och det ena lånet är på 2,3 och det andra är på 3 och det andra är på 4. Och sen är det något på 1,5. Då lägger jag ihop alla dem så är det 14% ränta. Och då var jag så här, ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Liksom, att det är inte riktigt så det funkar. Så då, och då menar jag, om detta är 2022 i Sverige, där liksom ändå alla kan läsa och skriva, så tänker jag så här, hur var det för 2000 år sedan? Alltså med ränta.
Ja, kan vi inte säga någonting om...
I Babylonien sägs det ju att där var så här, kunde du inte betala dina räkningar eller dina räntor så blev du ju slav. Husten. Så att det där var den fattiges herre var ju mer bokstavligt.
Bokstavligt, ja. Och lite föråldrat för 2022 ändå.
Nej.
Eller?
Nej, det skulle jag inte säga.
Jag tänker att vi inte förstår räntor.
Nej, men att låna, alltså, det är inte så konstigt att vi har den här synen, liksom att alla lån är dåliga. Men det gör ju också att mångas högsta önskan blir att vara skuldfria. Liksom, vilket i sitt sunt kan vara sunt. Liksom. Men grejen är ju, påstår jag, att liksom så här, om man skrapar på ytan så behöver man börja ifrågasätta saker. Då blir det inte svart eller vitt, utan då blir det en ganska stor gråskala. Och här tänker jag så här, att här kommer vi göra en ganska lite avvikelse från boken. Så de här exemplen, detta vi pratar om nu, står inte med i Nicks bok, även om intentionen är samma, men jag tänker att vi pratar lite mer svenska förhållanden så att det blir mer relevant. Och då tänker jag så här, ja men låt oss ta ett trivialt exempel då, att jag lånar 1 krona för 0,99%.
Mm.
Det betyder ju att jag kommer ju då betala för den här lånade kronan kommer jag låna, betala 99 öre i ränta. Mm. Eller? Sen kommer jag för sig få ränteavdrag på det där, men vi skippar så här både skatt och ränteavdrag. Och sätter jag in den kronan då till exempel på Luna Bank på 1,05% ränta, så får jag ju 1,05 kronor. Så det betyder ju att mellanskillnaden mellan detta blir ju 6 öre. Så jag lånar för 0,99 och jag får 1,05 och jag tjänar 6 öre mellan. Och då påstår jag ju så här, är detta ett dåligt lån?
Mm.
Liksom, då tänker jag liksom så här, nej, alltså det är det ju inte, för detta lånet har ju de facto gjort mig rikare.
Mm.
Och nu är det så här, nu kommer ju liksom ofta så här, Jan, men det där är liksom ett trivialt exempel, eller det går inte, eller det är inte relevant, ska jag ta den risken för 6 öre etc. Och då är jag återigen... Nej, jag säger inte att detta är det man ska gå och göra, men jag säger att redan här har vi det här exemplet att vi kan inte bevisa att alla svanar är vita, men vi kan säga att så fort vi har sett en svart svan så kan vi med säkerhet säga att alla svanar är inte vita.
Mm.
Det vill säga att det finns ju något liksom att gräva vidare på. Men problemet blir ofta att när det gäller då lån och skuld så blir vi ofta väldigt emotionella kring det. Att vi argumenterar liksom mot det, för att vi har lärt oss att så här, lån är dåligt, lån ska man inte ha. Och så blir vi lite, när vi blir emotionella så blir vi lite dumma i huvudet, upplever jag. För att tittar vi på fakta nu, helt liksom känslolöst, så till exempel så här, vet du vad CSN-räntan är 2022?
Nej, jag har inte riktigt koll på den, men den är ganska låg.
0%.
Ja, okej, den är noll.
Den är noll. Mm. I år betalar du ingen ränta för ditt CSN-lån. Tittar man på spannet med bolån så börjar det på 0,69%. Om man har liksom så här, uppfyller pengar på Avanza, ska man få Avanza superbolån 0,69. Återigen, skitsamma nog att alla inte kan få 0,69. Man kan få 1 eller 1,2 eller vad man nu kan få. Det finns obunden sparränta på 1,05%. Kan man tänka sig binda räntan på 2 år så kan man få 1,3%. Så att det finns liksom så här variationer både uppåt och neråt. Och tittar vi, och detta, när vi pratar då de här räntorna som på 1,3% på kollektor 2 år bundet, det betyder ju de facto att jag inte tar någon risk.
Mm.
Utan där är det ju insättningsgaranti. Och sen så kan man då hävda, ja men inflationen, ja men sen har du ränteavdrag. Poängen är här att man ska kunna tänka liksom annorlunda, tänka utanför lådan. Tittar man till exempel på börsen, så över en 10-årsperiod så har du över 90% sannolikhet att gå plus. Jag tror sannolikheten ligger över 50% att få över 7% avkastning.
Mm.
Så att återigen, liksom, det handlar om att börja titta så här, vad kan jag tjäna? Och vad kostar pengar? Och det är egentligen inte liksom så himla konstigt, för att vem är det som gör det här liksom varje dag? Alltså titta så här, var kan jag få pengar billigt och var kan jag sätta dem i arbete? Det är ju det banker gör. De tar in pengar billigt för oss, de ger oss ingen ränta när vi sätter in pengarna på bankkontot. Men sen lånar de ut det till oss när vi ska ta bolån och med för en hög ränta, och sen tjänar de liksom mellanskillnaden till sig själva.
Men jag funderar också på, nu säger du att bankerna gör så här, men vem annars gör så? Alltså, för jag förstår att det är ett exempel,
ja.
men vem gör det? Liksom, vem tar ett lån och sen investerar pengarna? Eller tänker jag liksom, alltså, väldigt så innanför boxen nu?
Jag vet inte riktigt vart jag är på. Men så här, professionella aktörer gör ju det hela tiden.
Ja, okej. Okay.
Alltså till exempel, Sjunde AP-fonden, som de flesta av oss har premiepensionspengar i, har gjort det.
Mm.
Vi har gjort det. Och grejen är, tittar man till exempel på Avanza, så Avanza ger ju till exempel lån med 0% ränta med upp till 3 miljoner kronor, givet deras liksom vissa förutsättningar.
Och det är för att investera dem?
Ja, men precis. Så att om du har, så då säger de så här, ja, men om du har liksom ett visst belopp så kan vi låna ut 10% av det beloppet du har investerat. Så om du har en låg belåning, alltså upp till 10%, ja men då får du 0% ränta på det där. Och då är vi ju tillbaka där, då kan ju egentligen de facto låna pengarna för 0% ränta, lägga in det på ett sparkonto hos dem på 1% och sen tjänar jag mellanskillnaden.
Mm.
Och detta blir ju liksom det som jag tänker är liksom ett bra lån, att börja liksom skaka om den här synen om att alla lån är dåliga. För att liksom tittar vi på det här rent matematiskt så är det inte sant.
Nej.
Liksom, utan det finns sätt att låna pengar gratis. Det finns sätt att få en avkastning garanterat. Och sen så får man ju då titta på så här, okay, är det emotionellt rätt av mig att göra detta? Är det värt, jag till exempel tycker inte det är värt att låna pengarna för 0%, sätta in dem på 1% ränta. Men jag skulle definitivt kunna göra det liksom på långsiktigt. Och vi kommer till det. Mm. Men poängen just nu är att liksom börja titta på det så här, vad kostar det mig att låna pengarna? Sen är frågan nummer två, vad kan jag få för avkastning på de här pengarna? Och sen nummer tre, finns det då ett räntenetto att tjäna på mellanskillnad, att använda den avkastningen jag får? Och sen naturligtvis, är det värt den finansiella och emotionella risken? Att om det inte går så som jag har tänkt, kan jag hantera det lånet liksom kanske med min lön eller med mina övriga sparade pengar?
Mm.
Och är det värt den emotionella risken? För att det finns ju mycket studier, det pratar Nick om i boken, att det finns väldigt många studier som visar att non-mortgage debt, alltså andra lån än bolån, ger ofta upphov till emotionell stress. Och hade vi tagit återigen, som jag brukar ibland skoja, ta min mamma som exempel, hennes mål har ju många år varit att amortera ner värdet på huset. Skulle jag komma och säga så här, vet du vad, här är det matematiskt rätt att vi ökar din belåning, så hade det inte gjort hennes liv rikare.
Jag tror vi har gjort det någon gång och mött på motstånd.
Ja.
Alltså förslaget liksom.
Ja,
och det var inte, föll inte i god jord.
Nej, precis. Nej. Så att där är andra sådana här faktorer. Men till och med liksom så här, Riksbanken, detta är roligt för detta var en rapport jag hittade 2014 och som jag har pratat om många gånger, till och med när jag åkte runt i Sverige och föreläste. Så var det så att Riksbanken släppte en rapport 2014-01-27 som man kan gå in och kolla då 27 januari 2014 på Riksbankens hemsida.
27 januari.
Sa jag inte det?
Jo, visst sa du det, men jag tänkte så vilket datum att släppa en sån här om hushållets skuldsättning.
Ja, precis. Den heter så här, analysgruppens promemoria om hushållens skuldsättning. Mm. Och du kan ju läsa vad de skriver på sidan 3.
Yes. Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt upp till bolånetaket, för att sedan investera den resterande delen av förmögenheten i aktiefonder eller i långa räntefonder.
Ja.
Ja.
Och jag tycker detta är spännande för att de flesta blir rätt chockade att liksom så här, detta är vad Riksbanken skriver.
Ja.
Men detta får man ju liksom aldrig höra talas om, och det är väldigt få som sitter och bläddrar bland liksom Riksbankens promemorior.
Mm.
Vilket för övrigt...
Men vad är en promemoria?
Alltså ett PM.
Ja, det är ett PM. Jo, jag förstår alltså att det är ett PM. Men PM, vad är det för något? Det är bara som en rapport.
Ja,
vad man alltså har kommit fram
precis,
till.
Precis, de har tittat så här, för att de behöver ju lämna liksom rapporter. Och sen är detta ett beslutsunderlag.
Ja.
När Riksbanken fattar sina räntebeslut.
Mm.
Så var det detta någonting man tog fram 2014. Och då, bara som roar mig med, alltså om man bara tittar om man hade investerat i en global indexfond då sen 27 januari 2014, ja då är det ju liksom så här 200% upp, eller liksom en avkastning på 14,7% per år. Liksom.
Ja. Det är mycket som har hänt sedan dess, får man väl säga. Vad? Alltså covid och
ja.
Allt möjligt har ju påverkat den här kurvan liksom, och ändå 200%.
Ja. Precis.
Mm.
Så att hade man liksom följt det då, och då kommer jag återigen de här emotionella, men hur ska man veta att det kommer vara så i framtiden? Nej, det vet man inte. Men liksom det är, man vet, när man investerar så vet man ju aldrig, utan det handlar ju om odds och sannolikheter. Men jag tycker det är intressant att se att det är inte bara någonting vi har hittat på här i podden eller Nick har hittat på i sin bok, utan att det finns ganska mycket liksom så här, en annan syn på lån än den här gängse synen. Och där finns alltså många, många studier, till exempel vi har några som vi diskuterar i forumet. Där kom en studie 2008 tror jag från Yale som heter Life Cycle Investing and Leverage. Leverage är då belåning eller hävstång på engelska. Och då skriver de så här, buying stock on margin can reduce retirement risk. Så de säger till och med så här att investera i aktiefond, belånade, att låna pengar och investera dem långsiktigt kan minska risken för att du kan gå, för att du går i pension och dina pengar inte räcker till.
Ja.
Och det är inte så att de flesta hade tänkt så att, för då har vi liksom sanningen att låna kommer alltid öka risken. Nej, låna kan ibland sänka risken och vi kommer att prata om det mer. Och sen så andra studier som säger så här diversification across time eller life cycle investing. Och vissa studier har ju till och med tagit det så långt att de säger att om du har en ung person, alltså säg 30-årsåldern, som har 25-30 års horisont fram till pension. Så det som hade varit liksom optimalt statistiskt från en sån person, det är ju att för varje krona man sparar så lånar man en krona och så investerar man dem.
Mm.
Och så gör man det liksom över de här långa tidsperioderna eftersom börsen tenderar att gå upp över tid. Och då var det till och med så att jag vet inte, nu minns jag inte exakt, men x antal av gångerna så kommer man förlora och bli av med alla pengarna. Eftersom om du har liksom belånat dig till 100% så räcker det att börsen tappar liksom 50% innan du är av med hela ditt kapital. Men då sa de så här, även om vi tar hänsyn till de gångerna och hade liksom att även om vi tar hänsyn till de gångerna man förlorar och blir av med sitt kapital, då är det bara dagen efter att spara en ny krona, låna en ny krona och göra om exakt samma grej. Och så har du liksom väldigt hög sannolikhet för att det kommer funka. Sen skriver de ju också så här, nej, alltså detta är en, liksom en matematisk, en statistisk grej. Det är kanske inte något vi rekommenderar att göra för att det är hela den emotionella aspekten till det här. Och sen den andra invändningen mot den strategin är ju att många, i alla fall här i Sverige, är ju redan belånade. Så att vi gör ju de facto en variant på detta genom att vi är belånade på vårt boende och sparar.
Ja. Mm.
Men liksom isolerat i liksom, man säger, man hade inte haft några andra lån, man hade liksom kört rent rationellt statistiskt, så hade det varit en bra strategi.
Mm.
Så att om vi ska liksom börja lite runda av det här, just den här delen om bra och dåliga lån, så poängen, vill jag verkligen understryka, är inte att man ska belåna hus och hem och så gå ut och investera dem. Men utan snarare tänker jag att mitt mål är att man ska få en mer neutral inställning till lån och skulder. Att det inte vara så här, istället för att säga så här, är lån bra eller dåligt, så svara så här, det beror på.
Mm.
Det beror på. Så att man slipper den här liksom ryggradsreflexen. För att belåning, det var någon som jämförde belåning, att det är som att ha en pistol. Det kan rädda livet på dig i en svår situation, men du kan också liksom ta död på dig själv eller skjuta dig i foten med det där.
Men det är intressant det du säger om det här med den här ryggradsreflexen. För mig är det är en ryggradsreflex, det känner jag. Och det beror på dåligt självförtroende inom ekonomi, tror jag. Att jag är så, jag är rädd för att sabba min ekonomi eller liksom inte hänga med i om räntorna går upp utan att banken säger till mig och sånt där.
Ja.
Men på sätt och vis handlar det ju om min egen ekonomisk intelligens, att försöka höja den steg för steg.
Mm.
Och det kan man ju. Man kan ju rita upp det på ett papper för sig själv. Var man är någonstans, vart jag vill hamna liksom. Jag tycker det är så attraktivt att höra om helt andra sätt att se på saker och tänka så här, jag kan komma dit. Men vad behöver hända fram tills dess?
Ja, så grejen är om man har sådana här ryggrader, för lån är dåligt, så går man inte ens dit och tittar. Och då kan det ju vara att man missar ett verktyg som ibland kan vara väldigt relevant. Och om vi ska titta på, så vad är mer det vanliga use caset eller det vanliga scenariot för någon som liksom lyssnar här på podden? Så skulle jag säga att ett scenario handlar om till exempel det här, ska jag amortera eller investera?
Mm.
Och vi har ju ett helt avsnitt på det där, jag kan länka till det i beskrivningen. Men där jag säger så här, att det finns idag ingen poäng, eller jag tycker inte att man ska överamortera. Och överamortera, då menar jag så här, amortera mer än liksom amorteringskravet. Och amorteringskravet i Sverige är ju så här, du ska amortera 2% ner till 70% belåning och sen 1% från 70% ner till 50%. Och sen är det ju då bra att du kan ju bara liksom värdera om huset vart femte år utifrån ett liksom belåningsgradsperspektiv. Och de menar på att istället för att göra en extra amortering, då överväg att istället sätta de pengarna på liksom ett långsiktigt sparande. Om du kan vara utan dem och du kan ha en lång tidshorisont. För att då blir det ju så att amorterar du idag, säg att du har en kassränta på 2% och börsen ska göra 7%. Då betyder det ju att du har oddsen på din sida för att du över tid kommer få 7% om året. Men du kommer få betala 2% i ränta. Men de där 5% i räntenetto, de kommer ju gå till dig.
Ja.
Och då är det inte som att vi belånar oss, utan vi bara använder pengarna effektivare än att amortera dem. Så att jag brukar säga så här, att då givet förutsättningarna att jag behöver tjäna mer pengar, alltså människor som har massor av pengar och inte behöver mer pengar, ja, men då behöver man inte investera, då kan man amortera och liksom hela färdigt. Men givet att de flesta av oss är i get rich-fasen, att det handlar om att bygga upp ett kapital, ja men då brukar jag säga så här, hellre amortera än konsumera. Liksom.
Okay.
Ja. Mm. Men hellre då långsiktigt investera än amortera.
Mm. Så liksom. Det finns liksom ändå som en trappa.
Ja, ja, ja.
Shit, vad jag tänker i sådana steg och trappor och nivåer idag. Alltså.
Ja. Och sen är det också en sanning med modifikation. För att liksom, ja men okej, okay, om du inte behöver amortera, då har du mer utrymme att konsumera. Och det pratade vi också förra gången, att ja men det är ingen mening att dö med massor av pengar på kontot, utan ja men säg då att du konsumera hälften och liksom investera hälften, etc. Men, så, att, yeah. Så att jag tänker i alla fall att se det som att det finns dåliga skulder eller det finns dåliga lån. Dåliga lån, det är sådana som kostar mig pengar, gör mig fattigare och de ska jag amortera så fort som möjligt.
Sen och det kan ju vara kredit.
Kreditkort, konsumtionslån, lån till föräldrar, ja. You name it, sms-lån etc. Mm. Sen finns det skulder som kan minska vissa risker, vi kommer komma in på det. Och sen finns det ju då skulder som gör mig rikare.
Yeah.
Där vi då var till exempel, ja, men använda då för att belåna till liksom viss del. Och sen bör man ju också tänka på att just nu, när vi spelar in detta våren 2022, så är ju dessutom inflationen relativt hög. Att vi vet inte riktigt, men den är i alla fall över 2%.
Yeah.
Och då är det ganska relevant att veta också att just nu, så till exempel vi har en ränta på typ, jag tror 1,1 eller 1,2%. Om inflationen är då 2,3% eller 3,3%, det betyder ju de facto att liksom inflationen amorterar 2% på vårt lån. Och en person som då till exempel liksom bor i en hyresrätt eller en person som inte har några lån får ju inte den hjälpen av inflationen.
Nej.
Så att sen gäller ju detta också naturligtvis under förutsättning att man kan betala en högre ränta eller att man kan liksom fortsätta betala. Men och ovanpå det har vi också ränteavdrag.
Mm, vad är det nu för någonting?
Att jag kan dra av 30% av räntan mot min skatt. Så att jag får egentligen, alltså så här, väldigt förenklat kan man säga att jag får 30% rabatt på att låna pengar.
Yeah.
Vilket också är en sån här grej som man kan ha en åsikt om, eftersom det skapar ju en ojämlikhet i samhället. Att vi som har mycket lån, liksom just nu vi ligger ju nästan på 5 miljoner i lån. Det betyder ju att jag säger på 1%, då blir det 50 000 om året.
Mm.
Ja, det betyder att vi får ju tillbaka 15 000 kronor i skatt varje år i form av ränteavdrag.
Yeah.
Så att det kan man ju liksom ha åsikt om det är rätt eller fel. Men jag kan ju tycka så att det är kanske liksom vår ekonomi står inte faller med det. Och är det rätt att de som har mest pengar och mest lån ska få mest avdrag? Vilket man kan ha en liksom politisk åsikt kring. Så att just de senaste åren och just nu så blir man ju också dessutom straffad om man inte har lån. Så det har varit liksom förmånligt att ha lån. Alltså för att ett, du har kunnat investera pengarna som du har lånat, om du har kunnat göra det. Och sen har du dessutom fått avdrag för räntan för de pengarna du har investerat. Mm. Och sen har du dessutom en situation där inflationen äter på ditt lån.
Ja, ja. Så ja, jag kan tänka mig att vissa tycker det är lite sjukt och att det är liksom konsumtionssamhället som driver det här och bla bla. Ja, det kan man, ja, det kan man tänka. Jag vet inte faktiskt. Men,
ja, ja. Så att, och återigen, jag är inte så mycket för bra eller dåligt, rätt eller fel, sant eller falskt, utan bara att, liksom, att ha en syn på att så här ser det faktiskt ut. Och sen säger jag så här, nej, men jag väljer ändå att amortera, för jag vill inte ha något lån, för det får man ju sova gott om natten. Ja, men perfekt, då är det ju valt. Så att om man ska, liksom, så här försöka sammanfatta det, så det avsnittet som vi hade då, spara, investera eller amortera, det var då avsnitt 102. Men om jag skulle säga någonting, så amortera allt som inte är bolån. Det är liksom, sen följ amorteringskravet, överamortera inte, och sen överväg att använda en mindre del i, liksom, värdepappersbelåning. Och framförallt så skulle jag säga, i de situationer där marknaden blir irrationell, alltså som till exempel 2020 när vi hade den här coronakraschen, och då kan folk vara så här, du vet, ja, men det är så här farligt att belåna. Men då tänker jag också så här, att vi gjorde ju det lite, och vi har lånat ibland när det har varit bra tillfällen på marknaden. Men då ser jag det som att, okej, vi hade ändå månadssparat, liksom de kommande 24 månaderna till exempel. Och att låna är ju egentligen att ta pengar från framtiden till idag. Så att jag flyttar, liksom, bak de framtida pengarna till idag. Och då säger jag, liksom, då har jag tänkt så här, okej, men säg att jag skulle, liksom, månadsspara de kommande 24 månaderna, att jag skulle månadsspara 1000 kronor i månaden, för att det ska vara enkelt att räkna. Ja, men då kan jag, då om börsen har fallit, liksom, 20% eller 30%, ja, men då kan jag idag plocka ut 24 månaders framtida månadssparande och flytta det idag, för jag tror att jag kommer få mer betalt för att ha de pengarna investerade idag. Och sen amorterar jag av det lånet de kommande 24 månaderna med mitt månadssparande.
Yeah.
Men så att det blir bara, liksom, att jag flyttar pengarna i tid, alltså längs en tidslinje.
Yeah.
Så att, och i en sådan situation, så är det för mig, då ser jag inte det som någon större risk att jag har lånat de pengarna.
Men det är också för att vi trodde att börsen skulle gå upp då, efter att den hade gått ner 30%. I mars 2020 var det, va?
Ja.
Och det kunde ju gått ner mer, det vet vi inte, men vi tog den, den chansningen, eller vad man säger.
Ja, precis. Och för att det då var ju resonemanget, en genomsnittlig börskraft är typ 50% ner, och det tar 3 år. Och så var vi så här, okej, men kan vi vänta 3 år, kan vi betala detta lånet, eller kan vi amortera det? Ja, men det hade gått att amortera. Ja, men då är det värt det. Och sen, mycket riktigt, i det fallet så följde väl ut, eftersom börsen ökade upp med typ 100% från botten till toppen.
Jo, men precis, att vi resonerade kring det ju.
Ja.
Kan vi klara det
om
det går ner mer?
Mm. Ja. Så att alltså det blir liksom ett sätt att managera sina pengar, att hushålla. Men också, återigen, som vi pratade om i förra avsnittet, att saving is for the poor, investing is for the rich. Det vi pratar om nu är ju, liksom, säg att vi kan höja vår avkastning med kanske 5000 kronor på att göra detta sättet. Ja, glöm inte bort att du förmodligen hade fått mer effekt att jobba eller få övertid eller kunna lägga in mer pengar.
Inkomsterna, att öka inkomsterna.
Så detta vi pratar om nu är egentligen en strategi för när man investerar, att ha det som en, liksom, appendix A i sin finansiella plan, användning av belåning. Liksom,
ja, bra att du säger det. Annars kan man tänka att det är så plan 1.
Nej.
Plan A.
Nej, det är det inte. Och sen så kan jag ju tycka också att, liksom, att inte belåna. Jag tror sjunde AP-fonden hade ett mandat upp till 25% belåning. Att det var max vad de belånade. Och jag kan tycka att det går ju att belåna mycket, mycket mer på Avanza eller att låna på huset etc. Men jag tycker att man ska nog inte belåna, när man är maximalt belånad, så ska man ju inte vara mer belånad än 25% av sitt investerade kapital.
Nej.
Och upp till 10% så tycker ju Avanza att det är relativt riskfritt att man är belånad, eftersom de ger ju dig 0% ränta, och räntan är ju alltid ett mått, något, liksom, slags mått på hur riskfyllt tycker att långivaren att det är att låna ut pengarna. Ja. Och då tycker de i 10% är ju liksom,
riskfritt.
Ja, de har ju säkerhet i dina värdepapper.
Ja, precis. Men, ja, de vet ju vad du har.
Ja. Så att, bra. Och sen det sista då, att belåning kan ibland minska eller sänka vissa risker. Då är det till exempel om man tittar på likviditetsrisk, att ofta när man är äldre, bortom 55-60 år, så är det många gånger svårt att få lån. Så att ibland har jag ju liksom också rått vissa pensionärer att ta ett preventivt lån. Alltså att ta ett lån när du är 55 år, till exempel när du fortfarande kan få lån, även om du inte använder det, så att du har de pengarna tillgängligt när du behöver dem. För att sen när du behöver dem så kommer du inte få ut lånet.
Nej.
Så att det där kan också finnas en aspekt. Sen skriver Nick ganska mycket om till exempel sådant som vi har sett till exempel i Afrika, alltså fattigdom. För fattigdom är mer utbrett i USA också. Där det finns en viss rationalitet att till exempel ha kreditkortsskulder i stora USA. Att ha pengar och en kreditkortsskuld för att det minskar risken för att du inte har likviditet när du behöver det, till exempel. Så att det finns liksom vissa situationer då det faktiskt kan minska andra sorters risker genom att ta lån.
Du ser frågan ut. Du sa att man har en kreditkortsskuld.
Ja, men till exempel, en person som har till exempel $500 kreditkortsskuld och sen har de liksom $500 i kontanter eller på sitt bankkonto. Och då är det ju liksom så här ekonomiskt sett liksom irrationellt, för du betalar räntan på de där $500, så de har ju kunnat ta $500 från bankkontot och betala av skulden.
Yeah.
Men då hade de ju inte haft några pengar på sitt bankkonto, och då är det ju bättre att kanske ha de där $500 tillgängligt. Ungefär precis på samma sätt som vi nu sa med pensionärerna. Att du kan lösa andra former av risk. Alla risker är inte att du ska förlora pengarna. Det finns risker som att du inte får lån när du behöver dem, till exempel. Nej. Det är ju en risk.
Ja, där är det som någon slags ryggmärgsreflex att inte ha en kreditkortsskuld. För det är väl så 29% ränta eller någonting sånt på det.
Ja, men absolut. Men om du då liksom inte kan få ut pengar, till exempel, eller du behöver dem för att liksom kunna ta oförutsedd utgift eller något sånt.
Ja,
och
ja, jag fattar det.
Och att kortet kan dras in, vilket det inte är, eller sånt. Så att man kan lösa det.
Mm.
Yes.
Okej.
Okay. Sen tar vi nästa då. Ska du läsa?
Ja. 7. Only buy a home when the time is right. Buying a home will probably be the biggest financial decision you ever make. As a result, you should only do it when it fits into both your finances and your current lifestyle.
Ja, så att, och detta är en ganska vanlig fråga som vi har på forumet. Jag tror den kommer nästan varje vecka.
Mm.
Och du vet, nu har vi köpt ett hus, eller vi planerar att köpa ett hus. Hur ska jag tänka? Det känns jättefarligt och nu är husen dyra. Och sen så blir det också så att man ibland måste liksom titta så här, alltså som vi brukar prata om, var är liksom, vilken jord är blomman planterad i?
Att ibland, var kommer tanken ifrån?
För många kan svara så här, jag hade köpt ett billigare boende. Ja, fast jag påstår ju så att där är egentligen bara tre saker man ska spara till i livet. Det är liksom så här buffert, alltså det vill säga trygghet, sova gott om natten. Det andra du ska spara till är bostad, och sen det tredje är pension.
Mm.
Och då är jag så här, jag är helt okej med att lägga pengar på en bostad. Att det är ju där pengarna, det är okej att ta ut pengar från sitt sparande för att köpa en bostad. För det är någonting som kommer ge dig energi, det kommer ge dig massa mervärden liksom i livet. Och om man ska då sammanfatta Nicks, så här har vi kombinerat våra egna råd kring att köpa boende och det som Nick Maggiulli skriver. Så brukar vi säga så här att köp inte ett boende förrän du vet att du kan vara på samma ställe i minst 10 år.
Yeah.
För att då minskar du risken för så här fluktuationer i bopriserna. Du liksom, i en bostadskrasch, det som kommer hända är inte att du kommer behöva lämna hus och hem, utan du kommer bli inlåst i samma boende, så du kommer inte kunna flytta. Mm. Det är högst sannolikt det som händer innan, att du kommer behöva lämna boendet.
Mm.
Så att ha höjd för att du har en stabil familjesituation, så att du inte behöver ett annat boende de kommande 10 åren. Det vill säga att har du planerat att ha barn, ja, men ha så att de kan ha ett eget rum.
Ha extra liksom. Utrymme, köp en större lägenhet. Är det menar, eller större hus eller vad det
kan vara? Jag skulle liksom avråda från att köpa boende, för här ska jag bo i 2 år. Då hade jag försökt hyra hellre, eller andra hand eller någonting liksom sådant. Hyresrätt är ju såklart nummer 1, men det är svårt.
Det är inte alltid möjligt.
Det är ibland svårt att ha.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen så brukar jag också säga liksom att ha en stabil karriär, en stabil ekonomisk situation, för att det är liksom viktigt att man ska kunna ha råd för att liksom kunna både höjd ränta om man behöver låna pengar. Men också som vi har pratat om i tidigare, det är inget som driver kostnader så mycket som ett boende. Och här pratar Nick Maggiulli, och detta stämmer väl liksom så här empiriskt, att ett boende kostar 1-2% av värdet i underhåll per år. Vilket är ju liksom stökigt. Mm. Alltså om vi tittar, så vårt hus är ju värderat typ 10 miljoner. Och då är det så här, då säger den här 100 till 200 000 om året i underhåll.
Ja, ja.
Och tittar vi de senaste 5 åren, så har vi lagt någonstans
alltså
mellan.
Alltså det är ju så sant. Och jag tror inte vi förstod riktigt heller när vi köpte hus att det är så det är.
Ja.
Eller jag tänkte inte på det, så jag tänkte så att det kommer kosta lite grann. Men fönstren är fixade och det är ju liksom inte så mycket att underhålla.
Ja.
Men det är det.
Ja,
ja.
Det är det. Så att jag tycker att det där är en sån där bra tumregel, att räkna med att 2% av husets värde i underhåll varje år.
Ja, det är så superbra att vara medveten om.
Ja, och att då bör man ju också klara det och vara medveten att det där är 2% som du inte kommer kunna spara.
Nej.
Liksom förmodligen.
Nej, och visst är det så också att man kan drömma om jättestora hus och sådana saker. Det tycker jag absolut man ska drömma om.
Ja.
Keep on dreaming.
Ja.
För sen är det ju ett underhåll som man inte räknar med.
Jag pratade med en kompis igår, Rickard, som är finansiell rådgivare, och han sa ju så här att i Storbritannien har de ju ett problem nu, att många så här adelssläkter och sådana går i konkurs, för de klarar inte underhållen på de här liksom stora egendomarna.
Nej.
Och där finns ju till och med, jag såg något för något år sedan, så var det så här, du kunde köpa ett slott för typ 1 krona.
Ja, men så har det väl varit i Frankrike också.
Ja,
för
att underhållet är så brutalt på de här
och samtidigt väldigt synd att man inte, alltså, för då kommer de att stå och vittra liksom.
Ja, ja.
Väckt K-märkta hus och murar och trädgårdar. Och,
precis. Mm. Så att, och sen också vara medveten om att liksom, utöver de här 1-2% av värdet i underhåll per år, lär det ju även kosta i tid och energi. Som till exempel jag kan ju säga så att jag är ju okej om vi tittar på vår boendesituation. Nu, vi trivs i vårt hus och vi uppfyller alla de här. Men för mig upplever jag så att det börjar kosta ganska mycket energi. Så jag har ju sagt så här, förmodligen när våra barn blir äldre så kommer det nog, nu är det någonstans så här neutralt fortfarande lite plus att bo i hus. Men jag tror att så fort barnen flyttar så kommer det bli ett minus för mig.
Alltså du vet, jag är ibland så där att ja, men jag borde gå in på Hemnet. Alltså jag tror så här, varje månad är jag tänker så här, jag borde gå in på Hemnet och kolla lite. Jag bara nej, nej. Vi ska inte kolla på några lägenheter på Hemnet. Därför att nu så ska vi bo här.
Ja.
Tills barnen är tillräckligt stora. Och de går ju till skolan nu. De behöver ju liksom inte ens cykla någon lång bit. Eller.
Ja.
Men det är absolut så att vi är helt överens att det är ett, då kan det vara ett minus att bo här.
Ja.
Eftersom både du och jag gillar att sitta framför datorn.
Ja.
Vi gillar inte att klippa fjärilsbuskar.
Nej.
Vi gillar inte att installera vår dammsugare, höll jag på att säga. Gräsklippare. Och.
Ja.
Ja, nej, men alltså det ska, någon annan kommer ta över detta huset så småningom och den kommer nu sagt älska arbetet.
Ja, ja men precis. Mm. Och sen också slutligen då, att vara medveten om att boendet inte är en investering utan att se det som en konsumtion.
Ja.
Och detta går ju lite till emot fakta. Eller lite historik, att jag säger så här, boendet är inte en investering utan en konsumtion. För går man in på ekonomifakta.se och tittar sedan 1986 så har svenska bostadspriserna ökat, ökat med 13 gånger pengarna nominellt. Mm. Mm. Det vill säga ungefär 8% avkastning per år. Så att det har varit liksom, nästan som börsen ska ge genomsnitt. Tittar man inflationsjusterat så är det också så här mer än 6 gånger pengarna. Så det är liksom brutal uppgång. Och detta är ju dessutom så här 13 gånger pengarna nominellt, det är ju obelånat.
Mm.
Och vad jag menar med att det är obelånat är ju att många har ju dessutom lånat pengar på sitt boende. Det vill säga som gör att man har haft en avkastning på 20, 30, 40, 50% om året. Och det är ju det som jag gör ibland, som jag säger att Sverige är ett rikt land med fattig befolkning, för att de flesta har liksom haft lite flyt, att de har köpt sitt boende, lånat pengar och sen har det ökat i värde och så har det gjort att man har liksom pengar. Och sen vill de ofta, och detta nu kommer ett litet rant, och sen har ju äldre generationen ofta varit så här, köp ditt boende, för titta vilken bra grej det har varit.
Ja,
och så
absolut.
Tänker man inte att det har varit liksom mer eller mindre liksom flyt. Plus att det har varit så här, du vet, 100% ränteavdrag historiskt. Och då kom alltid invändning, så ja men du vet, på min tid då hade vi 15% ränta och det var under 2 månader var det 500% ränta. Och så är jag så här, ja fast du vet, ni hade en inflation på 13% om året. Och jag tror 1979 så var det väl en reallöneökning på över 20% i Sverige.
Mm.
Så att man, det är ganska mycket flyt. Men jag vill liksom visa på det här scenariot här. För detta är en sån grej som många inte tänker på. Att säga att jag köper ett boende för 1 miljon.
Yeah.
Så jag köper ett boende, jag köper en lägenhet för 1 miljon och sen har det ökat den i värde med 10%. Jag tar 10% för det är enkelt att räkna. Så att det betyder ju den att den 31 december är lägenheten eller boendet värt 1,1 miljoner.
Mm.
Är du med? Så om vi ska räkna avkastning eller ROI på det så blir det ju att värdeökningen är 100 000 dividerat på det jag har betalat som är 1 miljon och då är det 10%. 100 000 dividerat med 1 miljon. Är du med? Så
yep.
Att det är obelånat.
Mm.
Men de flesta köper inte sitt hus obelånat.
Nej.
Eller ett boende. Så att vi säger att vi har exakt samma lägenhet, men som liksom köps den 1 januari för 1 miljon. Till den 31 december har den ökat med liksom 100 000 i värde. Men den som köper lånar 800 000. Så personen i fråga går bara in med 200 000. Och sen säger vi att den personen lånar för 1% ränta. Så det blir 2000 kronor. Vi skiter i ränteavdraget etc.
Ja. Mm.
Så det betyder att matematiken blir värdeökningen 100 000 på de 12 månaderna. Man har betalat 2000 kronor i ränta. Så det blir minus. Så det är 98 000. Så 98 000 är värdeökningen. Och sen dividerar med hur mycket har man lagt in.
Mm.
Jag har lagt in inte 1 miljon. För jag har ju redan räknat av lånet eftersom jag har räknat av räntan.
Yeah.
Så då blir det 98 000 dividerat med 200 000.
Mm.
Och då kommer vi fram till att värdeökning, alltså avkastning på eget kapital, alltså avkastning på det kapitalet jag har satt in,
ja,
är ju de facto 49%.
Mm.
Så jag har ju liksom nästan, liksom, jag mer fått med, ja men på 2 år har jag liksom mer dubblat mina, liksom, min det egna kapitalet.
Ja.
Och detta tycker jag också är ganska intressant, för att innan så hade vi ett långt resonemang kring bra och dåliga lån, mm, och vi pratade så här, vet, max belåna 25%, och där är säkert folk som tyckte så här, nu är Jan helt crazy här. Men att låna då 800 000 för att köpa ett enda boende på ett enda ställe på en enda adress i en enda förening, det tycker vi är helt okej. Okay. Och då pratar vi inte om att låna 10%, då pratar vi om att låna 800%.
Ja. Yeah.
Liksom. Nu räknar jag säkert fel. Och 400% var det, för jag lånar 4 gånger det insatta kapitalet. Men, då är det helt plötsligt okej okay att låna pengar för att alla andra gör det.
Alla andra gör det.
Ja. Mm. Men att låna liksom för att plocka ut lite framtida månadssparande idag, ja, då är man wild and crazy.
Mm.
Trots att liksom, det är också ganska roligt om vi utgår från att räntan är ett mått på den risken långivaren ger, så är det också ganska intressant att se att bolånen på Avanza under de bästa förutsättningarna kostar 0,69,
mm,
medan lån med värdepapper kostar 0%.
Yeah.
Sen är återigen den jämförelsen haltar, man kan skjuta ner den. Men det är ändå illustrativt för de flesta när jag har ställt den här frågan på föreläsningen. Så här, vad tror ni det är högst risk för? Vilken ränta är högst? Den på att låna på värdepapper eller låna på bostad?
Mm.
Så tror ju alla att låna på värdepapper är mycket högre ränta än att låna, mm, på bostad. Så att vi är inte helt konsekventa i detta när vi tänker med lån. Alltså i ett område så kan vi tycka det är wild and crazy, och ett annat så är vi så bara, ja men då gör jag det för att alla andra gör det. Och att det sättet som jag pratar om att förhålla sig till lån är ju egentligen snarare så här, tänk om vi gör det fast med mycket lägre risk och en mycket högre tanke.
Ja.
Liksom att göra det medvetet och vara medveten om risken och dessutom risksprida det. För att lånar du sig 10% på en global indexfond, då har du ju liksom spritt ut pengarna på världens 10 000 största bolag i olika valutor, olika branscher, olika sektorer, olika storlek på bolagen, olika världsdelar, alltså, mm, geografier. Medan här på det andra sättet har du en valuta, en adress, en stad, liksom en, mm, lägenhet eller ett boende.
Mm.
Så att där. Så att, ja, så att jag är väl lite, jag kan ju ibland tycka att det är lite så här dubbelmoral.
Ja, men det blir ju lätt så när man inte tänker efter,
ja,
vad det är man pysslar med,
ja,
antar jag.
Ja, men, mm, precis. Och sen det andra sättet också, att ibland när man pratar om att slå index så har folk alla allsköns möjliga teorier och sånt hur man ska göra. Och jag brukar säga så här, det enklaste sättet om man är beredd att acceptera risken är ju så att ska du slå index så måste du öka risken. Det, mm, det går inte att göra på annat sätt. Då är det ju så att jag hade mycket hellre då belånat en indexfond än att valt någon annan strategi eller välja fonder med högre risk. Så att belåning kan ju dessutom användas för att slå index. För det betyder ju att om index gör 7% eller 8% och jag belånar en indexfond med 25%, då betyder det att jag över tid kommer få 25% högre avkastning än 8%. Det vill säga att jag kommer få 2% extra per år. Det vill säga att jag får 10% minus den räntan som jag får betala.
Så det är smart. Det är det. Det är smart.
Alltså, du vet,
men
det
jag
där
sitter här och tänker så, bara häng med här nu i beräkningarna. Jag känner hur min hjärna är helt, den är efter alltså.
Ja, det är ingen fara. Jag trodde du var lite sarkastisk.
Nej, först. Jag var så här, inte.
Åh, det är smart.
Nej, det var, nej, jag tycker det är smart. Men vem, alltså, för att jag hade ju inte tänkt ut det liksom.
Nej.
Förstår du att jag hade inte tänkt så, åh, nu,
ja,
kan
jag
göra
har inte
på
heller,
det viset.
Jag
liksom
har inte heller tänkt ut detta, utan detta är så här, du vet, jag minns, jag hade gärna velat referera till någon källa, men du vet, detta är sånt som man har
ackumulerat
detta under så många år att jag kan liksom inte längre säga, men jag vet i alla fall att det inte var jag som kom på det.
Mm.
Utan detta var ju något resonemang, det var så här, ska du köpa en Indienfond eller belåna
indexfonden. Ja. Vilken högst risk.
Ja, och du vet, där var ju folk som hade Rysslandsfonder för att ja, men det kommer ge en högre avkastning, och det såg vi hur det gick, att
ja,
de är värda noll.
Ja, det var en otur. Mm.
Ja, jag skulle inte säga otur, utan det var ju liksom inte osannolikt. Liksom.
Nej.
Och samma sak med Kina. Kina är ju också samma. Det är inte osannolikt att liksom kinesiska aktier skulle kunna bli värda noll. Så att,
varför skulle de kunna bli värda noll, tänker du? Är det politiska läget som
Där är en icke-försumbar politisk risk i det där. Och sen, nu ska vi inte gå ner i det, men vi hade ju det uppe på ett sånt fika tillsammans där vi hade en Lysas vd för Lysa fonder, Oskar Björklund, som ibland brukar skriva när han har tid, skriva i forumet. Så kom vi in på diskussionen kring kinesiska aktier. Vad många inte vet är att så här, alltså, om jag äger en svensk aktie, då står jag inskriven i aktieboken. Alltså jag äger, det är ingen liksom, som kan ta den aktien ifrån mig. Det är jag som äger den, jag står liksom tydligt i aktieboken och liksom äganderätten i svensk lagstiftning är väldigt, väldigt stark. Liksom. Om du äger en aktie, köper en kinesisk aktie på Avanza, så äger du inte aktien, utan du äger liksom något krav som är en proxy på något annan värdepapper som går ungefär som det kinesiska värdepappret, för att du är inte tillåten att äga som västerländsk investerare, äga kinesiska aktier direkt. Och det där är en sån där liksom papperskonstruktion som inte så många är medvetna. Och jag kan inte ens förklara, liksom, vi kom in på det och sa såhär, vi konstaterar så att vi vet inte hur det där är upplagt. Så att...
Det är sådana här små intressanta utvikningar som jag älskar.
Ja, och som jag aldrig har förberett.
Nej, men det blir liksom...
Men contenten, vi kanske kan ta upp det eller något forumtråd eller så här. Men detta kan man googla och kolla upp, att liksom, äger du en kinesisk aktie så äger du inte den aktien per se, utan du äger ett värdepapper som ska liksom via så här juridiska konstruktioner ska matcha det ägandeskapet.
Och då kan man fråga sig varför det är på det viset. Det är förmodligen för att
kineserna inte vill. Att
vi ska äga.
Ja.
Alltså det är ju så sjukt. Och så äger de massor.
Ja, de har
och
ju
står i aktieböcker i väst.
Ja.
Jag blir så förbannad.
Ja.
Det känns som att
Kineserna spelar
screwed liksom.
Ja, men kineserna spelar ett annat spel.
Ja, de spelar ett annat spel.
Ja. Mm. Liksom. Bra. Ja. För att avsluta denna delen då med boendet. Du kan ju läsa då, för detta kommer från Nicks bok.
Yeah.
Han skriver dock det här att det är en historisk avvikelse, det här att priset på bostäder har gått upp. Mm. Och du kan läsa vad han skriver.
Yeah. When it comes to housing as an investment, unfortunately, the data isn't that promising. Robert Shiller, the Nobel Prize-winning economist, calculated the inflation-adjusted return on U.S. housing that it was only 0.6% a year from 1915 to 2015. More importantly, most of the return came after the year 2000.
Mm. Så tittar man på långa tidsserier för bopriser, till exempel här tittar man från början av 1900-talet, så har det liksom gått i sidled. Alltså den förväntade, precis som vi säger, att den förväntade avkastningen för börsen är typ 7-8%.
Mm.
Alltså för en global indexfond 7%, för en svensk indexfond kanske 8%. Liksom. Så är den förväntade historiska avkastningen för en bostad att den ska gå i linje med inflationen. Liksom. Bostaden slits, du underhåller den, så den ska vara ungefär värd samma som den var liksom, förut. Där finns liksom inget fundamentalt som gör att den ska öka i värde.
Nej.
Eller tvärtom, fundamentalt ska en bostad minska i värde om du inte underhåller den, vilket är ganska logiskt.
Men säger han varför det är så här? För man kan tänka sig att det finns en rad faktorer som bidrar till att det är de senaste 20 åren som har bidragit till.
Ja, i Sverige så kan man ju spekulera, det finns ju många faktorer. Till exempel, jag skulle säga att en jättestor faktor är att vi har totalt icke-fungerande bostadsmarknad i Sverige.
Mm.
Jättesvårt att få hyresrätter i Sverige. Det är många säger att det är liksom stor brist. Det byggs fel typer av bostäder.
Ja, absolut.
Det byggs inte liksom
mycket, men det är inte hyresrätter.
Det är inte rätt. Ja, eller det kan vara hyresrätter, men då är det hyresrätter som är dyra.
Mm.
Som liksom inte passar istället
för
att bygga
alla,
istället för att bygga billiga hyresrätter. En annan faktor just nu är till exempel att liksom byggmaterialpriser ökar. Vi har haft höga kostnader liksom, i samband med byggande. Det kan också vara andra säger att en faktor är att till exempel kommunerna sitter på marken och så vill de liksom inte sälja den, för då kan de ju också, för sen sitter de dessutom med ett fastighetsbolag. Och om de då inte säljer marken, då kommer det kommunala bostadsbolaget kunna ha högre hyra, för då blir det ju mindre konkurrens.
Ja.
Alltså där är liksom hundratals sådana saker. Vid det att vi avskaffade, vi sänkte skatterna, fastighetsskatten sänktes utan att ränteavdraget avskaffades. En sådan grej, vi har haft låga räntor de senaste 20 åren, eller ja, senaste 15 åren. Så att där,
jo, men i USA?
Ja, men det är ungefär samma. Ja, det har varit samma. Ungefär samma utveckling. Så att det är bara att jag inte har siffrorna för Sverige. Men går man in, Cornucopia, Lars Wildring, han följer ju mycket bostadsmarknaden och han har ju skrivit mycket om det här. Så att ja, när jag tittar på en bostad, eftersom vi pratar hela tiden om att vi ska liksom utgå från data, vi ska utgå från statistik, vi ska utgå från oddsen. Och då skulle jag ju säga att oddsen är definitivt på att bostadspriser ska gå i takt med inflation, än att de ska gå upp med 8% om året.
Mm.
Sen kan det mycket väl, alltså jag har ju haft fel om bostadsbubblan i över 10 år. Jag har ju till och med varit med i debatt på SVT och pratat om att det är en bostadsbubbla och gjort bort mig, liksom så här i efterhand.
Nej, men var en diskussion.
Det var en diskussion, det absolut. En diskussion. Så att de kan mycket väl gå upp, men där är liksom till följd av alla de här andra faktorerna. Men om man hade haft en fungerande bostadsmarknad, om man tittar på långa tidsserier, det finns en serie för Amsterdam, tror jag att det är, där en gata där man har noterat alla bostadsförsäljningar på den gatan sedan 1400-talet.
Ja, jag hörde om det. Berätta mer. Ja,
en riktigt lång tidsserie. Och den är också samma. Att bostadspriserna har egentligen bara ökat med inflationen. Så att de har inte ökat realt, utan de har bara ökat nominellt. Så att, och det säger ju också, alltså skillnaden som vi hade på de svenska bostadspriserna, som har gått upp 13 gånger nominellt men bara 6 gånger realt. Så att det visar ju också att det gäller att skilja på det nominella och det reala.
Kan vi bara säga vad realt och nominellt är?
Nominellt är inklusive inflation och realt är exklusive inflation. Så vi säger, när jag säger att det är 6 gånger realt, då utgår jag från att en krona 1986 kunde köpa lika mycket som en krona 2022. Men eftersom pengarnas värde minskar så blir det liksom 13 gånger mellan 1986 och 2022.
Och det var realt?
Nej, det är nominellt.
Nominellt?
Ja. Så nominellt, då är inflationen, då skiter du i inflationen. Realt, då säger vi så här, vi räknar bort inflationen, så vi vill veta i reala termer.
Ja.
Du ser så här frågan ut.
Nej, det var bara att det var...
Att vi säger att en krona 1986 är lika med en krona 2022.
Realt, det är det, är det som realt. Vi vill veta. Ja. Utan inflation. Ja. Yes.
Och detta, vi ska inte göra någon lång grej, men detta är också ganska intressant. För att om vi återigen tar min mammas hus som exempel, eller ja, skitsamma, det är inte exakt min mammas hus, men jag gjorde ett räkneexempel något tillfälle, så att säg att man hade köpt ett hus 1988 för 1 miljon kronor då, 1 miljon 1988 pengar, och sen tittar man 2018 när jag gjorde det exemplet, och så säger man så här att ja, det har då ökat till då 1,8 miljoner är du med? Så då hade man ju fått, när man säljer det, betala skatt, eller hur, 22% på de 800 000, typ 160 000 har man fått betala i skatt.
Redan nu känner jag hur jag blir
arg. Är du med?
Det är precis. Inte rätt, va?
Nej, för att hade man tittat på det realt så är 1 miljon då, tror jag, 1988 är samma sak som 1,8 miljoner 2018. Så att du har liksom de facto realt inte tjänat någonting, men du ska ändå betala skatt.
Ja.
Så du har ju de facto gått back
på affären. Och så tror man att man har gått plus.
Ja, så jag säger, hoppas någon på Skatteverket eller på staten fick en fredagskaka för det där. För det var smart.
Smart tänkt.
Ja. Bra. Ska vi ta den sista principen?
Ja, nummer 8 då. When saving for a big purchase, use cash. Though bonds and stocks may earn you more while you wait, when saving for a wedding, home or other big purchase, cash is the way to go.
Ja. Och då kommer ju liksom frågan liksom så här, hur ska jag investera? Men du kan läsa lite till faktiskt, för han skriver detta bra.
You want to buy your first home, or maybe you want to get married, or maybe you just desire a new car. Whatever you have your heart set on, it's time to save up. But what's the best way to do that? Should you let your money sit in cash, or should you invest it while you wait? I asked a few financial advisors that I have worked with over the years, and they all responded in the same way. Cash, cash, cash. When it comes to saving for a down payment or other big ticket item, cash is the safest way to get there. Period. Full stop.
Ja. Och detta är en sån här grej. Nu kommer vi typiskt till en sån här grej som så här, detta har vi sagt i alla år. Så här, om du sparar till något som du ska köpa inom 2 eller 3 år, bankkonto med insättningsgaranti.
Ja.
Men här tycker jag att han förfinar det.
Mm.
Och har ett väldigt snyggt resonemang, för han har ett matematiskt resonemang kring det här. Och då säger han så här, och nu har jag tagit mina egna siffror här för att illustrera det i svenska kronor, men säg att du sparar 5 000 kronor i månaden och du behöver 120 000 kronor. Så då kommer det ta dig 24 månader. Och då kommer folk säga så här, men inflationen då, liksom. Och då säger vi så att med inflationen, att pengarnas värde minskar, att liksom, om jag idag behöver 120 000, om vi då säger 2% inflation, ja, men då betyder det att jag kommer förlora ungefär 4 000 kronor på de här
två år.
Ja, och du säger att inte förlora, utan att det som idag kostar 120 000 kommer kosta 125 000 om 2 år. Ja. Det är så inflation funkar. Det är inte att pengarna försvinner, utan att det som idag kostar 120 000 kostar 125 000.
Mm.
Då. Så kommer detta ta då 24 månader att spara ihop. Om vi då har den här genomsnittliga inflationen på 2% per år, så innebär det att jag då förlorar de här 5 000 kronorna, vilket innebär att jag behöver spara en månad extra. Mm. Att jag kommer inte kunna nå detta målet för att köpa grejen. Jag kommer nå beloppet 120 000, men det var ju inte beloppet som var det viktiga, utan det var att jag ville köpa något. Och det kommer ha ökat i pris till 125 000. Så jag behöver spara en månad extra. Och då påstår både Nick och jag att det är värt att spara en månad extra för att vara garanterad att jag har pengarna när jag behöver dem. Och här tycker jag är det snygga som han har gjort, för att jag har aldrig innan tänkt på det, att jag kan ju räkna på det i belopp och månader. Är ni med? Att det blir ju här liksom visar sig, okej, så vad kostar inflationen mig? Ja, den kostar mig en månads extra sparande. Och då har han liksom gjort räkneexempel. För då blir nästa fråga, men om jag inte hade haft det på bankkonto med insättningsgaranti, vad är alternativet? Ja, men då kanske jag har dem i räntefonder till exempel, för det är ju nästa steg.
Vi vill
steg.
Ha så låg risk som möjligt för de här pengarna. Yeah. Men jag tänker också, innan du går in på din räkneexempel, det är ju 24 månader jag har inte 25. 24 är det. Nej. Har inte en månad extra, Jan.
Nej, men det var ju inte månad, det var ju belopp. Alltså det var ju köpgrejen som var det viktiga.
Jag förstår.
Ja.
Jag förstår.
Ja. Men, då får man ju spara mer.
Precis, ja.
Eller byta jobb eller höja sin lön eller något annat. Men om man då tittar på det och tittar utifrån räntefonder, så kommer, eftersom räntefonder kan ju både öka och minska i värde, så då är det så, jag ska se om han skriver så här, att med en räntefond så kommer samma, liksom, att det kommer ta längre tid. Och vad han menar då är så att om du har en sparhorisont som är mer än 2 år, alltså bortom 24 månader, och till exempel så tar han exempel, om jag ska spara $1,000 i månaden, så kommer det ta i genomsnitt 67 månader att nå $60,000. Och då är det så här, hur kan det ta 67 månader att nå 60 000 om jag sparar 1000 kronor i månaden? Ja, för att du har den här inflationseffekten.
Mm.
Så det räcker inte med 60 000, utan det kommer nu kosta 67 000.
Yeah.
Är du med? Men om man tittar då på längre tidshorisont, om man tittar så blir liksom räntefonderna bättre. Att då kommer det korta ner min tid genom att då ha pengarna i en räntefond.
Mm.
Förstå, för att på kort sikt så kan räntefond gå upp eller ner, men ju fler år vi lägger på, desto jämnare blir avkastningen, desto lägre blir risken. Och yeah. då blir det plötsligt att istället för 67 månader så kanske det tar 64 månader yeah. med en räntefond. Och då konstaterar han att brytpunkten mellan när man ska ha pengar på bankkonto och räntefond går någonstans vid 3 år. Så att du kan läsa vad han skriver här.
Mm. For example, given that a 2-year savings time horizon slightly favors cash and a 5-year savings time horizon clearly favors bonds, the switching point will be somewhere in between. After reviewing the data, I have found that this point seems to be around the 3-year mark. If you need to save for something that will take less than 3 years, use cash. If you're saving for something that will take longer than 3 years, put your savings in bonds. If you had done this throughout history, you would have reached your 36-month savings goal in about 37 months with bonds and 39 months with cash. This is a good rule of thumb that is backed by historical evidence and has worked through periods of high inflation, low inflation and everything in between.
Ja. Mm. Och detta tycker jag är coolt, för att medan jag alltid bara sagt det så här, för att risken är högre om du har liksom pengar något annat, så har han dessutom så här räknat ut någon slags tumregel. När ska jag liksom ha pengarna på bankkonto med insättningsgaranti, när ska jag gå över till räntefonder mm. och sen när ska jag gå över till aktier? Liksom.
Ja, och det beror ju också på hur mycket man kan alltså, nu tänker jag så, när behöver jag pengarna, hur mycket kan jag lägga undan, hur lång tid tar det då för mig? Det tar ju kanske längre tid för mig än för dig, låt säga.
Jag är du med? Inte.
Alltså det blir så väldigt individuellt liksom, hur mycket jag kan lägga undan. Jag bara tänkte så, strunt samma.
Nej. Nej,
jo, men för att man behöver fundera över hur mycket man egentligen kan lägga undan till sitt bröllop. Om man tänker mig, jag har inte ens träffat en rätte än. Är du med?
Okej, men det där är ett typiskt, för att ta Jonathans exempel från det. Det är att planera bortom händelsehorisonten.
Ja, precis. Det kan man. Man kan göra det.
Nej, du kan inte planera. Det är slöseri på resurser.
Ja. Vad skönt, för det tar bort så himla mycket stress för mig.
Att hitta den rätta, ja, det hoppas jag.
Nej, att planera bortom händelsehorisonten. Därför ska jag lyssna på det Patreon-avsnittet med Jonathan.
Ja, det var asbra. Det var asbra. Utan, och vad han menar i korthet, planera bortom händelsehorisonten.
Ja.
Så är det så här att om jag liksom, jag kan inte här och idag nu till exempel, om jag ska åka och hämta Elsa på dagis i eftermiddag, så kan jag inte planera att så här att okej, 15:15 kommer jag trycka på gaspedalen. 15:15 och 15 sekunder kommer jag trycka på bromsen. Är med?
För att jag vet inte vad det har att göra med saken.
Nej, men jag kan inte planera mitt liv i sån detalj.
Nej, okej.
Okay. För det är inte så jag kan köra bil.
Nej.
Utan jag måste liksom ta in avseende, liksom så här, vad händer i trafiken beroende på om jag ska gasa eller bromsa.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och det där är ju en så här, jag har inte ens en partner jag ska planera för bröllop. Jag vet inte vilka typ av bröllop. Jag vet inte vad hans input är på ett bröllop. Alltså, är du med?
Nej, du har förlorat mig, eftersom jag tänker ju så här att oavsett så kommer pengarna till användning. Jag bara skojar med dig. Jag behöver inte gå ner i det hålet.
Okay.
Med kvinnor eller män som sparar till sitt bröllop, även om de inte har hittat rätt partner än. Man kan ju spara till det. Och se, så vill vi ha ett stort bröllop? Nej, det vill vi inte. Nej, men vad bra, då kan vi ju liksom bara ha världens dyraste torta istället, liksom, är du med? Alltså, så tänker jag, och så tänker nog många. Så att man måste liksom...
You lost me.
Liksom...
Ja, jag tänker...
Vi går vidare.
Yeah. Jag tänker ju så här, så poängen från detta caset här var ju att okej, mindre än 3 år bankkonto med insättningsgaranti, mer än 3 år räntefonder.
Yeah.
Och kommer man in sen då till exempel på mer än 10 år, ja, då kan man börja blanda in aktier eller ta 100% aktier. Så att jag tror i våras när vi gjorde avsnitt 238 så sa vi så att det finns egentligen bara 3 tidshorisonter. Kort tidshorisont, 0-3 år, då är det sparkonto med insättningsgaranti. Mer än 10 år, 100% aktieexponering i en global aktieindexfond. Och sen allt som hamnar mellan då 3 och 9 år, ja, men det kan man ju lika gärna köra en så här 50-50. Mm. 50% aktier och 50% yeah. ränta. Och där är det ju också så här att det är ju stökigt med räntefonder. För räntefonder är ju mycket, mycket svårare än aktiefonder. För där finns liksom hela spannet. Där finns räntefonder som är jättelåg risk när man lånar ut pengarna till en stat. Och sen finns det räntefonder som är jättehög risk. Där man då till exempel lånar ut pengar till företag som går back.
Ja.
Till exempel. Så att jag brukar säga så här att jag gillar till exempel de lösningar som Lysa eller Opti har för räntor. Annars om man ska ta en fond, så det som dyker upp i huvudet för mig är typ så här AMF räntefond mix eller liksom AP7 räntefond om man har PPM eller liksom liknande. Ja. Bra.
Ja.
Så jag tänkte att vi ska runda av. Vad tar du med dig här förutom din kidnappning här med spara
till bröllop? Jag tar inte med min kidnappning av bröllopssparande, det gör jag inte. Men jag vet inte riktigt vad jag tar med mig. Kan vi bara summera vad vi har pratat om? Vi har pratat om
bra och dåliga lån.
Bra och dåliga lån ju.
Ja, vi har pratat om när man ska köpa boendet.
Ja.
Och sen har vi pratat om att stora inköp ska man spara till på bankkonto med insättningsgaranti. Det jag tar med mig är ju det här resonemanget kring att tänka på det i månader. För det har jag inte tänkt att man kan göra. Okej, men jag behöver spara i 24 månader och sen får jag lägga till en månad extra. Så jag kommer nå detta målet om 25 månader.
Att räkna med inflationen.
Ja. Att omvandla inflation till tid.
Ja.
Jag har inte riktigt tänkt på att man kan göra det hoppet att hoppa inflation, omsätta det i tid istället. Det tyckte jag var så här, shit, det var smart och helt intuitivt när han väl fattat det. Och sen gillar jag att han hade gjort liksom studien liksom på det också, att det funkar oavsett om inflationen är hög eller inflationen är låg.
Mm.
Liksom. Så det gillade jag.
Ja, men jag tycker de här avsnitten ändå bidrar till någon slags utveckling av ekonomisk intelligens.
Ja.
Tänker jag. Och det är viktigt.
Ja.
Även om man inte fattar allt eller håller med om allt så sätter det igång hjulen.
Nej,
tror jag.
Vi har ju hört att jag är kass på att förklara här.
Nej, men det sätter igång hjulen och man börjar kanske bli lite smartare och får mer självförtroende för att man har hört saker och man tänker på det sen när det gäller liksom, med räntor och boende
precis,
och så.
Precis. Nej, och sen tänker jag också så här att jag blev så imponerad av det här Jonathans föreläsning på Patreon där med händelsehorisont och planens tyranni. Men sen nu när jag ska återge det så bara inser jag så här hur lite jag kan återge det. Så att,
det är jättespännande. Ja, du har tyckt att det var bra och det var något som behövde fastna, men det behövs kanske mer exponering
för
det.
Ja, jag hör ju det nu när jag ska försöka återge hans exempel, men det var mycket mer sens när han pratade. Ja, men snyggt. Och annars avslutningsvis så bara liksom tack för att du lyssnar. Tack för att du följer oss. Och naturligtvis, du är varmt välkommen till Patreon-communityn. patreon.com/rikatillsammans och så tänker jag att vi ses där eller vi ses i forumet och kommentera gärna liksom så här, om du håller med, om du inte håller med, något vi har missat etc. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka, så får vi se om vi fortsätter med principerna eller om vi gör det här sidospåret med pension. Idag känner jag mig inspirerad för att göra sidospåret med pension, men det kanske är annat nästa vecka. Snyggt, tack så mycket.
Tack.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.